Linus, jag vet att vi har lämnat Jan Andersson bakom oss.
Mm.
Men han är ändå ständigt närvarande på något sätt. Vi var överens om att Jon Dahl Tomasson tog ut en Jan Andersson-trupp.
Mm,
han tog ut den här truppen.
Absolut.
I torsdags finns det ju elaka tungor som tycker att han levererade ett Jan Andersson-resultat.
Ja.
Och då insåg jag att han kan ju faktiskt slå ett hattrick här. Sin första samling i Jon Dahl Tomasson.
Oh, ja, just det.
Och då ska du få välja vad du vill att han gör.
Oh.
Härnäst. Han har två dagar på sig. Söndag och måndag kvar. Han kan välja att A. Servera korv i pressrummet.
Mm.
B. Lacka på en albansk journalist som stör under presskonferensen.
Mm.
Eller C. Ta av sig masken på fredag.
Vad hade han varit utklädd till då? Jag tror det är Jon Dahl Tomasson. Pölsemannen. Typ.
Kanske.
Alltså jag vill ju ha tillbaka korven i pressrummet. Så jag lutar åt A. Det hade dock varit jäkligt roligt om han hade lackat på en albansk journalist imorgon.
Mest out of character hade varit av med masken, ja, av
det är sant.
Med masken.
Det är sant. Nej, men jag tycker Jono, han har varit så himla glad och positiv. Han var ju det idag när vi träffade honom också. Hur roligt det var, hur trevlig vår helg skulle bli. Och sådär. Jag väljer att han ska lacka ur riktigt ordentligt på en albansk journalist.
Vi är tillbaka i kalla, gråa, tråkiga Sverige. Men den här landslagssamlingen blir ju inte tråkigare, för det får vi väl hoppas. Det var en lång resdag under fredagen. Och vi inledde den här samlingen med att fånga Pokémons, Linus.
Mm, det
och du vet att det finns ju liksom, om man då spelar Pokémon Go så finns det säkert en del Pokémon som är svårare än andra att hitta. Vi hade ju svårt med Jens Kajuste till exempel,
ja, han
dök ju
inte
upp i tid.
Nej.
Vi hade behövt liksom förflytta oss till ett annat land eller så för att kunna fånga honom där första dagen.
Tror du Expressen hade betalat för de flygresorna?
Nej, jag tror tyvärr inte det.
Nej, nej.
Men det är någonting vi kan ta upp på nästa sportkonferens.
Definitivt.
Men så finns det ju också de här Pokémonsen som bara dyker upp framför en. Och man bara såhär, oj, plopp, där fick jag en till.
Ja.
Typ som du gjorde med Viljot Svedberg igår.
Ja, precis. Jag satt ju där i godan ro på planet och så helt plötsligt kommer Viljot och bara slår sig ner vid min sida. Jag vet inte om han hade bokat den biljetten medvetet för att han ville ha mitt utmärkta sällskap på den 2 timmar långa flygresan hem eller inte. Det förtäljer inte historien. Men där satt han och vi hade supertrevligt mellan Zürich där vi mellanlandade då från Porto och ända hem till Stockholm. Så det var mycket trevligt.
Och jag fick ju inte ihop, för jag såg ju honom redan när vi klev av planet från Porto i Zürich. Redan då så såg jag honom.
Men du fångade inte honom, det är ett misslyckande.
Jag fångade honom inte, utan såg honom i ögonvrån.
Mm, mm.
Och då så gick ju min dumma geografihjärna runt och tänkte, vad har han gjort här? Har han varit och kollat på matchen? Men varför är han ensam?
Nej.
Jättekonstigt.
Ja.
Eller var liksom, och så började det gå igång. Men det visade sig ju då att Vigo ligger ju jättenära Porto, vilket gör att han alltså flög från Porto för att komma hem.
Ja, tydligen var det den bästa rutten att ta. Det gick lite flyg från Vigo också, men de var tydligen urusla. Så det var Porto som gällde. Och då, precis som vi, via Zürich hem till Sverige. Han var ju skadad, Viljo Svedberg, ska vi säga,
precis,
på väg tillbaka nu. Så han skulle ju varit med i U21-landslaget egentligen under den här samlingen. Men skadad, och då passade han på att ta några dagar ledigt och åka hem till familjen i Sverige.
Men hade glömt en jacka?
Ja, han var lite orolig, för det blev ju bara kallare och kallare ju närmare Sverige vi kom egentligen. Han hade bara en liten tröja på sig. Jag tyckte lite synd om han hade glömt jackan.
Mamma och pappa har säkert en jacka hemma.
Han hade också fått berätta att han springa till flyg till gaten. Precis när han hade kommit till flygplatsen så hade han sett på tavlan att det hade stått liksom last call på ett flyg till Zürich.
Mm-hmm.
Och fått lite så här, ja, fått lite panik liksom, och tagit liksom löpet till gaten. Då visade sig att det gick, ett Zürich-plan typ en halvtimme innan vårt. Så han kunde pusta ut där. Men han hade lite svettigt när han kom ombord på planet.
Stackaren.
Mm.
Men på tal om U21 då, de spelade ju faktiskt under fredagskvällen en träningsmatch mot Cypern. Och vann med 6-1.
Ja, och det är ju värt att nämna i det här sammanhanget då, eftersom Jon Dahl Tomasson så många gånger har poängterat att även U21-matcherna är viktiga för honom här nu. Att han ska se så många spelare som möjligt. Och mest noterbart från den matchen, vi såg inte den eftersom vi var i luften då. Men Oskar Willemsson gjorde ju hattrick, anfallaren tidigare i IFK Göteborg. Kanske stärkte sina aktier lite inför kommande samlingar. Vad vet vi?
Känns svårt.
Känns svårt att slå sig in.
På den positionen känns det som att det är liksom, är det svårt för Alexander Isak att starta som anfallare just nu, så är det väl för fan svårt för vem som helst.
Ja, ja, kanske. Momo Dosonko gjorde mål också, om man ska plocka lite ytterspelare. Ajari också, Yesenia gjorde mål också. Så att, ja, men lite en notering därifrån är väl värda att ta med sig.
Men det tycker jag verkligen. Och sen så tänker jag bara att vi ska återkoppla till det som vi pratade om i introt här med Jan Andersson och hans ständiga närvarande kring medvetandet hos oss som jobbar med fotboll och kanske framförallt just nu under landslagssamling. För dels så blir det ju väldigt mycket så att man frågar ju fortfarande spelarna nu de här dagarna att vad skiljer sig mest? Vad skiljer mest mellan Jondal Thomasson och Jan Andersson? Vad är det som är liksom den stora förändringen? Utöver det spelmässiga så finns det ju också andra saker. Det handlar om hur mötena går till och hur mycket teori det är. Och sådant. För vi får lite olika svar från spelarna. Mest så är ju svaret, det är klart att det är skillnad. Ja. Och sen förklarar de liksom inte riktigt konkret.
Nej, exakt. Alla har ju bara sagt att Kulusevski var väl den som var tydligast med att allt är annorlunda. Ja. Alltså, det är väl det stora svaret. Liksom, om någon undrar vad som är nytt under Jondal då, så är det allt enligt Kulusevski. De andra har väl varit lite mer. Ja.
Jan Andersson var ju också ut här i Fotbollsmorgon i veckan och pratade om att han faktiskt inte var så långt ifrån ett nytt jobb och sa det att om allt går som det ska så blir det klart i nästa vecka och det är ett förbundskaptens jobb. Och direkt, alltså spekulationerna går ju varma, både på svenska redaktioner och runt om i världen där de står utan förbundskapten.
Ja, det var ju det man gjorde. Liksom. Man började googla liksom, så här, vilka länder har inte förbundskapten. Och så började man lite kul så här, sätta in Jan Andersson i den kontexten.
Försöka dra i lite trådar så. Vad är närmast? Så här, Irland ska ha ny förbundskapten. Ja. Vad är närmast där?
Vi hade någon kollega som började skanna medierna i Azerbaijan. Ja. Hög ambitionsnivå på redaktionen. Nej, men det var lite kul så här, att sätta in Jan Andersson. Ja, Sydkorea till exempel var ju ett av länderna. Det är liksom bara kul att leka med tanken och sätta
det är ett jobb
där,
jag tror att Jan Irland Andersson hade gillat. Det hade ju varit ett väldigt bra jobb, måste
jättebra,
man säga.
Jättebra.
Men det hade, jag tror att det är också ett land som Jan Andersson hade gillat att bo i. Jag för mig att han har pratat någon gång om att liksom Japan, den liksom delen av världen hade varit intressant för honom. Men sen kom ju Fotbollskanalen ganska kort därpå med sina uppgifter om att de erfar då att han ska vara aktuell för ett slags förbundskaptens jobb inom citattecken i något slags initiativ i samband med Barncancerfonden.
Och du tyckte det här var, om det här nu stämmer, du tyckte det var kul.
Men
jag tycker ju mer bara så här, men vad fan.
Nej, jag dör.
Kan du inte ens landa ett riktigt jobb liksom? Det är min bara, men du tycker det här är skitkul.
Jag måste i alla fall säga att jag tycker att det är otroligt viktigt att engagera sig i liksom i ämnen som typ barncancer, ja, ifall man har möjligheten.
Jo,
riktigt jobb och riktigt jobb. I don't know my friend.
Nej, men du förstår vad jag menar. Jag bara löser för
absolut. Alltså, men det jag ska säga är att jag tycker att det är svin, om det nu är så, det kan ju mycket väl vara så att han faktiskt har ett citat då, riktigt jobb på gång också, men jag tycker att det är, jag dör för att jag tycker att det är så kul om det är så att han har tagit det här tillfället i akt, han sitter i Fotbollsmorgon, han har inte pratat så mycket sen han klev av som förbundskapten och fick sin nya knäled och allt vad det var han skulle göra när han klev av där, och att han då när han väl sitter i liksom någon form av media och pratar om det här, att han klämmer till med ett, om allt går som det ska så blir det klart med förbundskaptenens jobb nästa vecka. Om det då är det här liksom initiativet för liksom barncancer, alltså då tycker jag att det är en av de roligaste sakerna som en fotbollsprofil någonsin har gjort. Att han liksom, jag unnar honom att liksom sitta hemma på kammaren och bara jävlas med oss just
men
nu.
Men tror du inte att det, i så fall, om det är så här, tror du inte att det är en PR-kampanj av barncancer? Att det är någon som har liksom ringt till Jan och sagt att nu gör vi det här. Liksom. Och det är ju väldigt mycket Jan Andersson att bara säga självklart gör vi det här. Liksom. Ja. Han har ju tackat ja till allt möjligt nu de senaste tiden. Liksom,
jag tycker att det är jävligt.
Ja, jag köper också det kul. Och det var ju inte meningen att klanka ner på barncancer.
Nej, det förstår jag också. Jag skojade bara.
Jag var mer bara så här att han har att liksom, det har känt som att det är dags för honom och börja jobba igen. För han var väldigt tydlig när han lämnade att han ville fortsätta jobba. Ja. Och att han ville ha ett förbundskaptensjobb. Och det har ju viskats lite om Egypten och sådär. Lettland var det vi skrev om också. Det har han ju bekräftat också att det var nära och sådär. Så jag var mer såhär, bara, ska du inte ta över ett landslagslatning? Så det var mer där jag landade.
Ja. Men om vi återkopplar bara lite tillbaka till det som den här podden faktiskt handlar om, vilket är det svenska herrlandslaget som Jan Andersson trots allt inte är en del av längre, så är det ju en hemmapremiär som stundar för Jondal Tomasson. Trots trist resultat får man ändå säga, nere i Portugal så har de passerat 16 000 sålda biljetter på lördagen.
Hur många köptes innan 2-5 där nere i Porto?
14 500 tror jag. Jag frågade 1-5, Petra ja. Thorén om det här direkt efter matchen på torsdagen. Jag stod med henne lite grann efter mixade zonen där och frågade bara. Och då sa hon att, då vill jag minnas att siffran var 14 500 då. Och att hon sa det då att det verkar rassla till liksom senaste dygnet. Och det blir väl så där att det ska väl till också att folk får upp ögonen för att det är en landslagssamling som på. Det är inte nödvändigtvis så att gemene man går runt och har koll på att i mars ska Sverige ha en träningsmatch hemma mot Albanien. Men liksom att få upp liksom medvetandet kring att det pågår en landslagssamling och att det ska spelas en match på Friends Arena. 16 000 sålda låter ju inte så mycket, men är ju samtidigt ändå okay, hyfsat alltså, sett till alla förutsättningar.
Ja,
som
och vad hade vi? Det var väl strax över 11 000 när Jan Andersson gjorde sin sista landskamp, om jag minns rätt, i höstas. Så att 16 000 är väl ändå rätt okej, okay, som du säger, med tanke på alla förutsättningar som råder. Ja. Och det är klart att det någonstans finns en liten nyfikenhet fortfarande kring Jondal och det nya landslaget. Så att, det har nog en del att göra med att det faktiskt kommer lite folk.
Absolut, och man får väl också anta sen att när det väl drar igång med att spelas i nästa samling, så är det ju dels, det är ju Danmark borta förvisso, men i hemmamatchen där mot Serbien så ska ju Zlatan hyllas och det är sommar och varmt och kanske lite lättare att ta sig om man inte bor i Stockholm, att ta sig för att kolla på en sån match, det kanske har hunnit vara skolavslutningar och grejer. Så att vi får väl anta att det här inte är någon slags permanent tillstånd, utan att de förhoppningsvis lyckas få upp publiksiffrorna.
Ja, men det behöver nog vara lite mer. Man behöver nog få med sig lite mer positivt resultat och spel från Albanien-matchen också, för att det inte ska bli helt deppigt liksom in i nästa samling. Så att det är nog rätt viktigt ur den aspekten också, att man liksom skärmar lite nu här, som du hade sagt att man ska göra.
Absolut. Jo. Och en sak till bara som jag tänker att vi ska ta upp innan vi går vidare och prata mer om vad spelarna har sagt till oss under dagen idag lördag och lite grann blicka framåt mot matchen mot Albanien, så ska vi också säga det att det verkar som att det sannolikt planeras någon slags hyllningsaktion för Kristoffer Olsson även under den här matchen. De höll ju upp den här tröjan som stod vi är med dig Koffe på under bortamatchen mot Portugal, och vi pratade ju med Linus Wahlqvist Egnell och Robin Olsen bland annat idag om Kristoffer Olsson, dels om den hyllningen, men också vi har inte hunnit prata med dem, eller vi har inte fått möjlighet att prata med dem tidigare i veckan om Kristoffer Olssons tillstånd och hur de tog emot nyheten och sådär. Men då sa ju Robin Olsen det att han hoppas att de ska göra någonting även på hemmaplan, och att det verkar som att det finns planer på det.
Ja, det lär det bli. Och det kanske lär bli något från supportrarna också, kan man tänka sig. Någon form av tifo-bandroll eller något sånt där också. Så att
absolut.
Det lär leva vidare den frågan.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
En sak som vi inte har pratat så jättemycket om. Vi pratade lite grann om det här när Jondal Tomasson tog ut sin första trupp. För det var ju också första tillfället då Sebastian Larsson gjorde media sen han blev tilldelad det här jobbet som andra assisterande till Jondal Tomasson i landslaget. Och vi har försökt under veckan här att hålla lite ögonen öppna, tentaklerna ute, och också frågat spelarna även om det här såklart. Om Sebastian Larssons roll, vad det är han gör egentligen. Vi har ju sett att han håller i lite övningar på träningarna. När de kör två rondos så håller Sebastian i en av dem oftast. Och jag tänkte lansera två teorier om varför hans kontrakt är så kort.
Ja, för det är ju det som var snackisen när han tillträdde egentligen. Att det var ju ja, knappt 2 månader, va? Egentligen. Över 2 samlingar bara. Så att, ja, så att det var ju det stora snackisen.
Ja, men precis. Och utifrån då vad vi har lärt oss den här veckan så här långt, så tänkte jag presentera 2 teorier till att, som gör att det kanske inte känns så orimligt att kontraktet är så kort. När vi pratade med Linus Wahlqvist idag så sa ju han att ja, men det här är en kille som nyss har slutat spela själv, och han är en av våra bästa landslagsspelare genom tiderna. Han tillför jättemycket, tyckte han, både fotbollsmässigt men framförallt kanske det här att han har den här vanan av att vara iväg med landslaget och att vara bortrest och vara i den här bubblan. Och han menar då Wahlqvist på att han är en bra länk mellan ledarstaben och spelarna, och att han känner spelarna mer än vad Jon gör sen innan, vilket är viktigt för dem. Och då är liksom, antingen så fick han det här korta kontraktet. Jag ska säga att det är från fler spelare än så här som det har låtit, ungefär så här när man frågar. Antingen så är han med egentligen bara som en brygga här under våren. Att det är just specifikt den här liksom lite Marcus Albeck-rollen som man vill ha in honom i. Och att man känner att den kanske behövs här, för att det blir mycket som är nytt. Men det är också, och inte för att de här spelarna på något sätt är liksom ovana att byta tränare eller prata engelska med sin tränare, så blir det ju liksom, landslagsmiljön är ju inte längre vad den har varit under väldigt många år. Så att han ska vara den, liksom, den bryggan och den närheten och typ tryggheten på något vis för spelarna. Eller så, den andra teorin då är att han testas, eftersom att han, i min notering har jag skrivit, eftersom att han egentligen inte ens är tränare egentligen. Det är han ju såklart, han är ju utbildad nu, men han är ju väldigt ny i det här. Han höll på under förra sommaren i junisamlingen där, när vi var ute på Bosan en del med landslaget, så höll ju faktiskt Sebastian Larsson och Andreas Granqvist, Nordin Gerzic bland annat, på med sin tränarutbildning där ute just då, en av de här träffarna som de har under den utbildningen. Så att han är ju ganska ny in i det här. Och att det här är liksom en slags provanställning. Det är en testperiod. Kanske de här 2 teorierna då kombinerade är kanske det som är det mest sanna svaret vi kan komma fram till varför kontraktet är så himla kort.
Ja, och jag tycker man kan lägga till kanske det att förbundet har varit väldigt tydliga med att de verkligen vill ha in personer med erfarenhet av att spela fotboll på hög nivå. Det var man ju tydliga liksom, i rekryteringen av Jondal också, att man vill ha den typ av personer.
Det envisas med Jondal alltså.
Jag kör fortfarande på Jondal. Jag kommer göra det tills jag dör. Nej, men man var ju väldigt tydlig att man ville ha dra nytta av tidigare spelare och den internationella erfarenhet som de har. Det tror jag är ytterligare en aspekt till Anna här. Du nämnde Marcus Albeck tidigare. Men, ja. Han var ju players manager under Erik Hamrén, och när man läser tillbaka de artiklarna därifrån, det var ju, ja, det är ju, herregud, det är ju herrans massa över 10 år sedan nu, men då var det ju också liksom att man ville ha en länk mellan förbundskapten och spelare.
Ja.
Och det tror jag är väldigt klokt. Många av de här spelarna känner ju Sebastian innan, det kanske är lättare att gå och prata om saker med honom än att gå till en helt ny förbundskapten med synpunkter, kan jag tänka mig. Så att jag tror att just den bryggan är nog extremt viktig faktiskt.
Jo, men just det här också, att det jag tänkte på, det som jag lanserar, för jag har absolut inga synpunkter på att Sebastian Larsson har det här jobbet, och jag tycker inte det är konstigt att han får det heller. Och det är klart att man förstår varför han får det, men just så här, varför kontraktet är så kort. Alltså det var väl mer det som var liksom den stora frågan här. För att, jag menar, han har gjort 133 landskamper, han har spelat utomlands under en jättelång period, han har alltid haft den här liksom tydliga ledarstilen i sin spelstil och i sitt sätt att vara både ute på planen men också i grupp, som man har förstått det. Han har ju alltid pratat om på det sättet under hela sin karriär. Så att han är här är ju inte så konstigt, men just det här med att kontraktet är så pass kort som det är. Och det tror jag kanske ändå är då en kombination av att man kände att det var viktigt att få in den här rollen nu. Också mot bakgrund av det du sa, att Andrea Möllerberg och Kim Källström har ju varit jättetydliga med att den här kompetensen ska tas tillvara som finns bland tidigare spelare. Men kanske också det här att man vill testa. För han och Jondal Tomasson känner ju inte varandra.
Nej,
det ska man ju vara tydlig med också. Så att det finns ju en risk där att alla människor funkar inte att jobba ihop helt enkelt. Så att,
sen är det ju också, om man bara ska lägga till, det är ju lite en ny typ av styrning på förbundet också. Ja, alltså, Jonas och Thomassons kontrakt är ju också korta, och vi har ju varit inne på i tidigare avsnitt. Och, när jag stötte på Andrea Möllerberg då, som är generalsekreterare, så sa ju hon också liksom att de tror ju inte på det här långa. Alltså, de klart att de tror på långsiktighet, men de tror mer på att byta ut folk oftare. Att man inte ska sitta på långa kontrakt om det inte funkar. Men om det funkar, sa hon, så förlänger man ju bara. Alltså, det är inte konstigare än så. Men det är just det där farliga i kanske att sitta på långa kontrakt, och så funkar det inte överhuvudtaget, och så ska man sparka folk och så blir det dyrt, och vi vet ju att, eller många av oss har koll på att förbundet har ganska dåligt med pengar just nu. De ska spara 30 miljoner bara i år, och det väntas ett kanske liknande sparpaket nästa år också, så att man har liksom inte råd att skriva långa kontrakt, så misslyckas man, det funkar kanske inte. Jonas Thomasson och Sebastian Larsson kanske hade krockat helt. Hade Sebastian suttit på ett 4-årskontrakt då hade det varit dyrt att göra sig av med honom. Precis. Så jag tror den aspekten finns i det också.
Vi fick ju träffa Jondal Thomasson lite kort idag, precis innan träningen skulle dra igång. Han har ju vissa dagar lagt sig till med den här Jan Andersson-vanan att komma upp och prata med oss och ge oss en liten uppdatering helt enkelt. Dels kan det vara truppmässigt eller vad de ska göra på träningen och sådär. Och idag så handlade det ju mycket om att de blev ju sena hem.
Ja, det verkar vara lite flygstrul här också.
Ja, det var problem för planet att ta sig till Porto. Och väl på flygplatsen blev det också lite väntetid för landslaget. Så att igår kväll, eller under fredagskvällen ska jag säga, hann de inte ta sitt möte om matchen mot Portugal. Utan de gjorde det på lördag morgonen innan de kom till träningen. Och då tänkte jag på det att Jondal Thomasson sa till oss att nu har vi pratat om den här matchen och vi lägger den bakom oss. Men sen så handlade ju halva träningen om att gå igenom situationer från den.
Man hade inte alls lagt det bakom sig. Eller tog de bara upp det igen. De vi lägger det bakom oss en halvtimme, sen tar vi tag i det igen.
Ja, kanske var så. Ja, men för de var ju sån här gåträning igen, en walkthrough, och de gick igenom, och det var väl ganska tydligt att det var så att de gick igenom situationer från matchen.
Ja, för det var ju startelvan liksom, som ställdes upp, och man hörde ju till och med hur Jondal skrek att kommer ni ihåg den här situationen, hur vi gjorde då, vad tänker ni nu? Så det var uppenbart att de hade suttit och tittat på video garanterat på mötet på morgonen, och sen tänkte att okej, nu plockar vi ut de här situationerna och tar ut det på träningsplanen, och så går vi runt och pratar och så. Och man märkte ändå, Robin Olsson sa ju det också när vi frågade om just det här mötet, att det är väldigt många, enligt honom då i alla fall, som var väldigt aktiva på de här mötena och vill prata. Men jag tyckte också det var lite roligt att han sa att Jonas Thomasson ställer frågor till oss för att se om vi lär oss. Mm. Det är liksom så här, du vet, läraren kolla om du fattar vad jag har sagt nu liksom. Så det verkar vara en tydlig del i hans ledarskap, och det tyckte jag man såg när han var ute på planen också, att han ställde frågor till spelarna, okej, vad gör vi här, vilken position ska du ha i det här pressspelet och sådär. Så det är ändå lite intressant och ger en liten bild av hur de liksom går vidare och analyserar en match då.
Men lite märklig stämning idag på Friends Arena, va? Man kommer in där, taket är stängt. Det är en stor arena, läktarna är helt tomma. Det är ju vi, det är ju, vad kan vi ha varit, ett tiotal journalister på plats. I övrigt är det liksom bara landslaget. De går eller står stilla. Man hör Jondal Thomassons röst ibland. Och sen kan man liksom, man ser ju att en spelare är igång och pratar, för att man ser lite liksom, ja, men lite rörelser med händer och att de pekar lite och sådär. Men man hör liksom inte.
Nej, det var knäpptyst nästan.
Arenan liksom sväljer ljudet på något vis. Så att det liksom är knäppt. Jondal Thomasson och spelarna ute på planen. Alla assisterande står bara och stirrar. Mm. Vi står bara och stirrar. Och det är helt tyst. Mm. Det blir en oerhört. Det kändes nästan som att hela livet gick i slow motion under typ en halvtimme.
Ja, det var som en fotbollsmatch. Nedskruva tempo deluxe. Liksom. Och man vågade inte heller säga något. Det känns som att vi journalister satt där så här helt knäpptysta.
Ja, jag viskade till dig när
man vågade liksom inte ens hosta. Liksom. Hör man Jordan och skrika där nere från matchen. Tyst med.
Det är då han blir Jan Andersson.
Ja, exakt. Det hade man nästan kunnat se fram.
Nej, men,
jag håller med dig. Konstig situation.
Ja, men absolut. Men, och sen så, det var ju uttalat redan från början att det här inte var en sån. Det här är ju fortfarande rehabfas för de spelarna som spelade länge eller återhämtningsfas snarare.
Ja, och vissa spelare klev ju av ju längre träningen gick. Och
ja, det var lite rondo, det var lite anfallsövning, målvakterna höll på för sig själva.
Rondo med det, menar du kvadraten? Ja. Jag vill bara så att vi reda ut det här, för det här är ju helt,
Ja. Du vet att vi hade en podd här på Expressen som hette Ronny.
Ja, absolut.
Du
absolut.
Noterade aldrig vad.
Jo, men jag tänker bara att folk som jag som inte kommer från storstan kanske är mer vana vid kvadraten.
Jag ska vara jävligt liksom. Tydlig med att jag absolut inte kommer från Stockholm. Det ska jag berätta för folk.
Ja, okay. Men vi, folk som jag som kommer från Smålands djupa skogar, där spelar vi kvadraten på, på dåliga gräsplaner. Där är det inget jävla rondo, kan jag mena.
Det gjorde vi absolut när jag spelade fotboll också. Men rondo heter det numera.
Ja, okay,
men de spelade, de körde lite kvadraten eller rondo eller vad du nu vill kalla det. Så att det var inte jättemycket egentligen matnyttigt från den här träningen, utan det handlar ju mer om att de ska ta sig vidare och de flesta av dem, det låter ju lite som när vi pratade med dem direkt efter matchen, att de var ganska inställda på att det kunde bli den här typen av resultat, att det skulle bli svårspelat mot Portugal, men alla står ju fast vid fortfarande att vi skulle inte ha gjort det på något annat sätt, för att då hade vi inte fått några svar om hur det här spelet fungerar för oss. Och det ligger väl någonting i det förmodligen.
Ja, det enda tyckte jag var Robin Olsen som var, alltså han är ju alltid bra tycker jag i de här situationerna. Han är ju väldigt öppen och rak i sina kommentarer.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Han pratade, man såg ju på honom, det gjorde man efter matchen tycker jag också, och under matchen med liksom hur, att han blev så himla utelämnad och man såg ju på honom, det sa han ju också, att det här var liksom fruktansvärt frustrerande liksom, och han var ju ändå inne på att med de här målen, vi borde ändå ha kunnat hantera det bättre. Jag tycker det ändå fanns en del självkritik i liksom, kanske, jag vet inte, kopplat till koncentration eller liksom de delarna, att det blev lite för enkla mål som man ändå kanske inte hör ihop med spelsättet direkt liksom, utan att det var aktioner som borde ha kunnat skötas bättre liksom, individuellt där.
Återigen min lagkapten.
Ja, nej, man är bra. Jag gillar Robin Olsen stenhårt i de här lägena faktiskt.
Ja, han är väldigt bra i den här typen av analyser. Och man förstår ju honom också. Jag tänkte på det flera gånger under matchen, att han bara stod där och såg liksom ut som att så här, skämtar ni med mig? Alltså du vet, så att han är liksom, alla andra har misslyckats och det är bara han kvar där, och vad ska han göra liksom när ingen hjälper honom mot ett av världens bästa lag. Det är, man tyckte lite synd om honom stundtals där under torsdagen, men nu väntar Albanien på måndag. Under den här dagen som ni lyssnar på det här, söndag, så är det ju sedvanligt dagen innan matchtempo på Friends Arena. Det kommer vara en träning som vi får se 15 minuter av. Det kommer att vara en presskonferens med Jon Dahl Tomasson, och vi antar Victor Lindelöf, att han inte ställer honom i den här matchen.
Alltså det beror på, vi lär ju komma in på det i avsnittet som vi släpper på matchdagen här, men det ska bli spännande att se. Vi har inte riktigt fått någon hint om hur mycket han tänker skifta om här.
Nej, han sa på presskonferensen efter matchen att det blir inte 11 skiften, men att han kommer att vilja se fler spelare. Sen vet inte jag om det innebär att han gör en massa ändringar. Så, alltså, jag skulle kunna tänka mig att han kanske gör 1, 2, 3 ändringar i startelvan, men att det sen, att byterna kommer att se ut på ett annat sätt än vad de gjorde i matchen mot Portugal kanske. Men
han fick ju frågan idag också när han var uppe hos oss, om han har fått liksom instruktioner från klubbarna. Kring liksom, hur många minuter deras spelare får spela, och jag kan ju tänka mig att det är många klubbar som inte är så jätteglada om till exempel Alexander Isak spelat 90 här nu, de gör matchas tufft igen.
Skadehistorik den här säsongen också, så
ja,
känns
exakt, det är många klubbar som sitter och håller lite så här tumma och kanske skickar lite eller ringer lite samtal
det där
till
att det tycker jag är alltid är så, för att jag menar, klubbarna betalar ju spelarnas löner, det är de som är liksom arbetsgivare. Och det är klart att de vill ha mycket att säga till om. Samtidigt så är ju det här FIFA-datum, så att det är ju inte så att klubbarna egentligen har någonting att säga till om under de här datumen. Och jag menar, det måste vara, om det nu är så att det förekommer påtryckningar från klubbar, så måste det vara så fruktansvärt frustrerande som förbundskapten att så här, okej, jag har de här grabbarna i 8 dagar, varav vi ska spela 2 matcher. Jag måste använda all tid jag kan med dem både på träningsplanen och på matchplanen. För att, ja, men, för att inte liksom putta ner landslagsfotbollen i hierarkin. Och det här är ju egentligen en jättemycket längre diskussion som vi absolut kan ta någon gång i podden. Men vi har ju sett stora spelare lämna sina landslag senaste åren för att de inte orkar tempot att spela både för klubb och landslag, att man väljer bort landslaget. Så att, det finns absolut en diskussion att ha kring det där. Men en sak som vi vet om idag, det är att Alexander Isak kommer att komma till oss i mixade zonen. Det bekräftade det Petra Thorén under lördagen. Så får vi väl se vem det mer blir. Vi påminner om att ni jättegärna får mejla oss till någon av oss eller båda för .efternamn@expressen.se. Så Therese Strömberg eller Linus Pettersson med punkt emellan @expressen.se kan ni skicka synpunkter och feedback, frågor eller tips på samtalsämnen helt enkelt. Och så hörs vi imorgon igen när det är matchdag.
Så blir det.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.